CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein, jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu står jag här med Jonas Andersson, och du är fondförvaltare och förvaltar Carnegies fastighetsfond. Tack för att jag får komma hit.
Tack så mycket för att du är här. Välkommen.
Nu sa jag fastighetsfond. Vad är det officiella namnet?
Carnegies fastighetsfond Norden.
Nästan rätt. Du, vi står här uppe i styrelserummet. Det är jättefint tycker jag. Eller vad säger du?
Ja, det är jättefint. Det är bra utsikt och trevligt. Mm.
Ja. Och vi är på våning 13. Vi är mitt i centrala Stockholm. Vi är på Regeringsgatan. För jag tänkte vi ska prata om de fastigheter vi ser härifrån. Mm. Det är ju verkligen en jätte... Liksom, man ser en massa takåsar, vi ser det ut över hela Stockholm. Och om vi ska vi ta de olika värdesträcken, har jag väster bakom mig?
Bakom dig har du rakt söderut skulle jag säga faktiskt. Så att, och sen där har du öster och här har du norr.
Då vänder jag mig hit. Där ser jag Hammarbybacken. Vi ser NK-klockan snurra och snurra. Mm. Och om vi börjar med att prata om den här fastigheten som vi står i. Det är Fabege som äger den, eller hur?
Det här är Fabege som äger den här. Det är väl deras mest centrala fastighet. Och där, vi hyr av dem bland annat, och det finns lite andra hyresgäster. Men det är en central fastighet som är hyfsat nybyggd ändå här.
Och Fabege, där har de en relativt ny vd. En gammal fastighetsräv är det ju från början faktiskt. Stefan Dahlbo som har återvänt och som var på HQ och... Också ordförande i Tennisförbundet när det var en paus från HQ, vet jag. Men vad skulle du säga är det mest intressanta med Fabege just nu? De är bakom mig. De är mycket i söderland kan man säga, va?
Ja, alltså, Arenastaden egentligen som ligger norrut härifrån, det är väl deras mest berömda projekt. Där de har liksom tagit mark som inte var värt någonting, och sen har de utvecklat kontor och en arena och så vidare. Ja. Så det är stort för dem. Sen så finns de också söderut. Så att, när man tittar längst bort här så ser man Hammarby sjöstad. Ja. Och där har de rätt mycket ändå. Och sen går man ännu längre söderut, så deras nya projekt är ju bort över Huddinge. Ja. Som de ska utveckla och tänkt sig att det ska bli lika bra som Arenastaden. Så det återstår att se så att säga. Men de är Stockholmsfokuserade. Som sagt, Arenastaden är väl deras brand, men de finns här inne i stan, i centrala Stockholm också på många ställen.
Detta måste vara en prestigefastighet för dem kan man säga.
Ja, men där vi står, det är en prestigefastighet för dem. Så det är en av deras bästa fastigheter till kvadratmeterpris så att säga.
Kvadratmeterpriset här, vad ligger det på just nu?
Rutger Arnhult, en kompis till honom, köpte ju en fastighet precis här nere. En gammal nattklubb egentligen i botten, men det är en fin kontorsfastighet. Han betalar väl 140 000 per kvadrat, och tar man bort källan så blir det 190 tror jag ligger på ungefär. Så att, ja, men det ligger väl där någonstans för prestigefastigheter, men en bit över 100 000 per kvadrat i alla fall.
Och det är Klöverns vd och grundare. Man köpte det som sagt privat med en kompis, och nattklubben som ligger i samma hus. Solidaritet heter det.
Ja. Precis, nattklubben heter den, finns inte mer, men den kommer väl att rymmas ut.
Mm. Ja. Men då kanske folk vet vilken fastighet vi pratar om. Eller vad säger du om det priset då?
Nej, men det var ju en liten lättnad att någon vill köpa på ett högt pris. Det var väl Om man justerar för den här källan så är det nära all time high ändå. Så att givet corona och så vidare så är det ett bra pris. Så att, det var väl en av de affärerna som fick marknaden att pusta ut och tänka okej, nu görs det affärer i alla fall till hyfsade nivåer även på kontorssidan inne i stan.
För annars om man tänker på Klöver, det är ju inte så att deras core är liksom att hålla till med kontorsfastigheter just i centrala Stockholm. Det är väl snarare lite utanför kan man säga.
Just Klöverna är det, ja precis. De finns ju utanför city. Jag vet inte, vi kan inte se Globen härifrån, men jag trodde vi skulle kunna se det. Men det skyms lite grann. Men de köpte ju Globenområdet för 5-6 år sedan och det är typiskt Klövern-ställe. Så att det var väl, när han köpte det sågs det som dyrt, alltså Globen City, men ett år senare så korrades det till årets bästa affär, så att det var ju superbra gjort. Så att det är en bit av Klövern som finns där. Sen finns ju Klövern ute i Kista också på andra hållet vi har, vilka jag tror inte vi ser det härifrån. Men sen finns de i många, Norrköping, Linköping, Malmö, alltså alla Göteborg, de finns över hela Sverige i många städer så att säga. Så att det är mer, de ligger inte kanske mitt här inne i city, inte där Rutger själv köpte sitt kontor eller vad han ska nu ha det till, men de ligger lite utanför i storstan och sen så ligger de i mindre städer.
Och i New York har de två, där har de två tomter. Vad säger du om det?
Nej, men precis. New York, där blev man lite överraskad att de gick in i New York så att säga. Så att, det var inte det jag hade väntat mig egentligen, men jag tror på sikt att det blir jättebra, men... Jag blev förvånad när de köpte i New York. Det blev jag.
För egentligen så är det ju ganska mycket. Det är 8% av fastighetsvärdet eller fastighetsportföljen som de har i New York. Det är ganska mycket ändå om man tänker att de inte har varit där tidigare och sen liksom överraska med det där, eller?
Jo, men det är 8% av fastighetsvärdet, så det är rätt mycket. Det är det. Sen gör de det tillsammans med en partner som känner marknaden. För först tänker man, vad kan Klövern om New York? Liksom? Ingenting, kanske inte mer än vad jag kan eller någon annan. Men nu har de en partner som kan det där väldigt bra, som har antagligen har letat upp de här projekten så att, och gjort så att de har kunnat expandera där. Så det där kan bli bra, men det är liksom inte... Hade jag fått bestämma, kanske man hade hållit sig till någon strategi att vara i Norden i alla fall.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
De gjorde också nyligen en ny emission, eller gick ut och berättade att de skulle göra en ny emission, 2 miljarder kronor, och för att minska sin belåningsgrad, eller varför?
Huvudsyftet är nog att minska belåningsgraden. Sen så skriver de att de vill göra lite förvärv också. Men jag tror att framförallt är det att minska belåningsgraden lite grann. Det tror jag.
Men det är ganska mycket pengar.
Ja, det är mycket pengar, men det är ett stort bolag också. Så att, nej, men det tycker jag är väl avvägt. Det tycker jag.
Apropå belåning så har vi NK-klockan som rullar här. Det som ägs av huvudstaden. Säger man huvud?
Eller så...
huvudstaden, ja, exakt. Och det är ju inte särskilt belånat, kan man säga. Men ändå så är det ju inte så... Jag vet inte hur marknaden värderar det. Hur skulle du säga att marknaden har värderat huvudstaden?
Nej, men det är en låg värdering. Det är 30% rabatt på substansvärdet som huvudstaden värderas till. Och det har ju att göra med att man ser NK som en del av huvudstaden. Och visst, de har ju NK i Stockholm och Göteborg. Och sen har de butiker där de har kontor här i Stockholm på bästa läge. Där har de ju ofta butiker i bottenplanet. Så butiker är en rätt stor del. Och det har ju varit något som alla har sett har gått dåligt under coronapandemin. Så att, det har de fått stryk för. Det har de fått. Så därför, de värderas med 30% rabatt med substans. Och det har väl att göra med den här handelsexponeringen. Sen trodde jag ju att den här låga belåningen skulle hjälpa dem. För att i början av pandemin så var det ju mycket belåning som var ett problem i fastighetssektorn. Att obligationsmarknaden skenade och det blev liksom dyrt att låna. Men har man då lite lån så drabbas man inte av det. Men nej, men de blev ändå nedtryckta. Och jag tror att lite grann är det symbol att man liksom ser NK som det där. Det är huvudstaden och liksom, där finns inga människor när man går förbi eller gick förbi där i våras. Så då har de drabbats av det. Men lite grann har det blivit för mycket tryck på det tycker jag i förhållande till vilken liten belåning de har och att det faktiskt börjar komma igång lite grann också.
Och om man skulle ta på sikt med eller utan pandemin, för pandemin har ju ändå gjort att vissa trender som har funnits tidigare med e-handel och så vidare har eskalerat kan man ju säga. Liksom, om man tänker att handeln att den kanske flyttas mer ut i e-handel, och så här, hur ska man då tolka sådana prestigebolag eller prestigefastigheter som har handel i sig, till exempel som huvudstaden, även om det inte bara är e-handel, de har mycket kontor och så också ju.
Jag tror alltid det kommer att finnas handel i city. Och det är som den här porterkurvan. Alltså allra dyraste och allra billigaste är de som överlever. Så att huvudstaden, affärerna där, det är ju dyra. Det är liksom topline av allting. På sikt kommer det att överleva, tror jag. Även om internethandeln tar mycket andelar så kommer det ändå finnas. Men visst, det kommer inte bli som innan. Så jag tycker det är klart att det ska vara en rabatt på det här bolaget. Så är det. Men jag tycker 30% rabatt på substansen är väldigt mycket. Och i och med att de inte har någon belåning så blir det nästan 30% rabatt på deras fastigheter.
För om man ska utveckla det med belåning så spelar ju det ganska stor roll när man ska göra förvärv och sådär. Eller varför är det så viktigt med belåning i fastighetsvärlden? Alltså det är det ju överallt. Men varför just vad det gäller fastighetsbolag?
Nej, men man kan ju vara helt obelånad. Det är ju många institutioner som har obelånade fastigheter. Men på börsen, om man har ett bolag som inte är belånat, det blir ju inte riktigt samma utväxling och nyckeltalen ser inte riktigt lika bra ut. Så att för att få det lite sexigare får man säga att har man ofta belåning. Så att säg att du har 50% belåning, då får du ju liksom en hävstång och får bättre nyckeltal. Så är det ju. Ju lägre belåning du har, desto billigare är det ju att låna, så att säga. Så är det ju, men det finns ju en anledning. Så att det är därför som belåningen har kommit ner i många bolag. Så att man kanske låg på en 60% innan i belåningsgrad och så tyckte jag, nej men det där är lite för mycket och då får ni betala lite dyrare på lånen. Så att nu har många kommit ner till under 50, kanske närmare 40% belåning, och då helt plötsligt så, nej men då får man en bra rating på obligationsmarknaden och kan ge ut bonds till bra ränta, låg ränta. Och bankerna är nöjda, så att säga. Så man lite grann anpassar man efter det. Man har så mycket lån tills det liksom, får man bra betalt eller kan man låna till bra ränta, så liksom, det bestämmer rätt mycket. Så bankerna och obligationsmarknaden sätter en gräns hur mycket man kan belåna sig, så att säga.
Den är ganska sådär, lite meditativ NK-klockan tycker jag.
Ja, men den är bra.
Är den inte det?
Jo.
Men där bygger man om som 1000 också ju.
Jag tycker de ser lite kvalificerade.
Ja, utifrån härifrån sett så är det faktiskt.
Eller hur?
Ja, där är lite rostgrejer på hjärnan. Visst. Jag håller med,
Och om vi tittar här lite längre bort så ser vi Berzelii park. Och där är det faktiskt Erik Selins Balder som äger Berns.
Just det, stämmer. Ja.
Jag blev lite förvånad faktiskt när jag fick veta att, att det är han som äger Berns. Jag trodde nog att det var Stureplansgruppen, men så är det verkligen inte.
Nej, Stureplansgruppen, de driver kanske det där. Jag kan inte detaljerna så att säga, men det är inte de som äger fastigheten, utan det är ju Balder. Nej, men de har ju lite hotell och sådana. Det är ett jättestort bolag. Balder är väl, när jag tittade sist, så var det näst största bolaget i Sverige. Det kanske har hunnit bli det största. Annars är det Vasakronan, men de är ungefär lika stora. Så det finns ju mycket fastigheter i Balder. Det är väl knappt 150 miljarder i fastigheter, så att nej, men de äger hotell bland annat. Det är ju en liten del av Balder. Mest är det ju bostäder. 60% är ju bostäder i Finland och Danmark och Sverige.
Och ändå så har de inte riktigt hängt med i den här, alltså när börsen har prisat bostadsbolagen, så har de ändå inte riktigt tänkt med. Beror det på att de också har Finland och Danmark i fastighetsportföljen?
Jo, men det gör det. Nu har ju Balder kommit upp senaste veckan kanske lite grann, men fortfarande hänger de inte med de här rena bostadsbolagen. Nej, men det beror på att de är i Finland och Danmark. Och där är det ju mer, det är inte riktigt marknadshyror, men det är mer marknadshyror. Här i Sverige är det nästan bara reglerade hyror. Så att det är lite skillnad när man liksom, coronapandemin drabbar oss, tycker man, vad är säkrast i världen? Ja, men det är svenska hyresrätter som där hyrorna inte kan gå ner i stort sett. Så därför handlade börsen upp det. Men Balder har då i Finland och i Danmark, och där som sagt det är lite mer marknadshyror, så där kan det fluktuera och hyrorna kan faktiskt komma ner lite grann i värsta fall. Jag tror inte de gör det, men de kan göra det. Så där, det gör nog att börsen har varit lite mer försiktig med Balder.
Mm. Och det är ju då Erik Selin som är vd och grundare av Balder. Vad skulle bolaget vara utan honom?
Nej, men han är jätteviktig, så att det är ju en av huvudanledningarna att jag har köpt in mig i Balder. Fonden jag förvaltar har drygt 9% av innehaven är i Balder, så att säga. Så att, nej, men Erik Selin är jätteviktig.
Ja, för det finns ju någon slags liksom opportunism när man ser på Balder. Att de verkar ju liksom slå till där man kan göra lite billiga affärer. Men det är ganska svårt att fatta, eller det är inte helt tydligt att förstå liksom, det här är affärsplanen framåt, det här är, utan där uppstår liksom tillfällen, där slår de till kan man säga. Och då verkar han vara ganska styrande där, eller?
Ja, nej, men de är opportunistiska och han får liksom förslag på sitt bord varje dag. Och han tar det som ser intressant ut. Sen må det vara liksom hotell ibland, det kan vara kontor ibland, det är bostäder ibland och så vidare. Så att, nej, men han utvärderar alla typer av fastigheter i stort sett. Mm. Ser vad som är billigt.
Han är också med i ett annat litet logistikfastighetsbolag som de före detta Victoria Park, de som drev Victoria Park kan man säga, och ägde och var vd där, Greg Dingisian och Strand heter han efter, han vet jag i alla fall. Vad tror du om logistikfastighetsbolag här framöver?
Ja, men logistik, det är ju, det är ett bra segment. Och lite grann kan man väl säga att det gynnas ju av e-handel. Att vi handlar allt mer på e-handel, så liksom den biten, den tror jag, den är jätteintressant. Sen har man sett på börsen att många av logistikbolagen har ju varit, eller blivit väldigt högt värderade. Så att det är ju alltid en avvägning av att, ja, jätteintressant segment. Så tittar man på börsen, hur värderas det? Men till en vettig värdering så vill jag gärna ha den typen av exponering.
Så det, jag tror det var 2022 pratade om att det skulle eventuellt vara någon notering. Så det hade kunnat vara ett alternativ för dig när de, när det blir aktuellt?
Jag har inte tittat på det bolaget överhuvudtaget. Så att, men visst, alla fastighetsbolag i Norden som kommer till börsen tittar jag på när det väl blir dags att utvärdera. Så att det kan vara.
För om man då tittar, de håller till nere i Skåne, där du kommer ifrån. Och jag med faktiskt. Sen så finns det ju också mindre logistikfastighetsbolag som håller till i norra Sverige. Då är det MP3-fastigheter till exempel. Du har lite utav dem, men inte så mycket. Varför?
Jag har lite av dem, men jag tycker de är jätteintressanta. Det är inte bara logistik får man ändå säga, men det är lite allt möjligt. Men jag tyckte att de var lite dyra, så att, jag har varit lite lugn i mina investeringar där. Och som jag sa, generellt sett så tycker jag att logistikbolagen kanske har fått lite väl stor premie på börsen. Så därför så, jag tycker de är jätteintressanta, men de är för dyra, många av dem. Så det är ungefär så. Man kan också se, ett tecken i tiden är väl att Wihlborgs sålde sina logistik, eller en del av sina logistikfastigheter i Malmö för bara någon vecka sedan. Mm. Och varför skulle de göra det om de inte fick snuskigt bra betalt, så att säga? Det ser jag inte någon anledning. Så att det finns köpare där ute som är villiga att betala rätt mycket för logistikfastigheter, det får man ändå säga. Men de traditionella svenska fastighetsbolagen tycker kanske att priserna har blivit lite väl höga, så de är villiga att sälja. Man drar en slutsats av den affären i alla fall.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Om man ser till en hotellfastighet och vi säger att den marknaden faktiskt inte kommer tillbaka, vi hittar på 5 år, säger vi. Vad kan man göra med en hotellfastighet?
Men man skulle kunna göra om dem ju till bostäder, det skulle man kunna göra. Men jag tror ingen kommer att göra det ändå. För att det är ett stort ingrepp och de har rätt så höga ingångsvärde på de där hotellen, så att säga. Men på sikt skulle man kunna göra det ändå. Men man kan också göra liksom kontorshotell av det kanske.
Mm. Men om man ser till kommunala liksom planer som ligger, får man lov att högst flux göra om ett hotell till bostäder? Eller måste inte det gå igenom massa kommunala, vi kallar det detaljplaner?
Jo, men visst, man måste nu säkert få godkänt på det, men det tror jag inte är några problem. Det tror jag inte är några problem. Det brukar inte vara det, så att säga. Det är jättemycket fastigheter inne i Stockholm som har omvandlats under årens lopp. Från bostäder till kontor och från kontor till bostäder och så vidare. Så att, det är klart man måste få godkänt för det där, men jag tror inte det är några problem.
Vi går till andra sidan rummet, så går vi och kollar på tornen. Det är ju också byggnader som har förändrat Stockholms silhuett, kan man ju säga, eller hur? Om du ska beskriva dem.
Verkligen. Nej, men jag tycker det är fantastiskt. Det är Oscar Property som har byggt dem, och jag måste säga att jag lyfter på hatten, för att jag tycker det är ett suveränt tillskott till stadsbilden i Stockholm. Så det är jag djupt imponerad av, det får jag ändå säga.
Mm. Vad är det du gillar med dem?
Arkitekturen, helt enkelt. Det är något helt nytt. Så att, många av Oscar Properties fastigheter har ju bidragit med något helt nytt i arkitektur i Stockholm, det får jag säga.
Mm. Finns det något mer exempel här som vi ser här?
Inte som vi ser härifrån. Borta på Gärdet, om man tittar, det skulle vi kunna se, men det syns inte. Där finns ett par exempel. Vad finns det mer? Det finns... Nej, ingenting vi ser här. Alltså det är ju, de har gjort många projekt, men det är ju få som man kan se härifrån terrassen. Men de där några tornen tycker jag ändå är ikoniska faktiskt. Mm. De är fina. Mm.
Det har ju knappast varit en dans på rosor, verkar det, att bygga de där tornen. Varför inte? Vad har det som har varit stora liksom stötestenen?
Det har inte gått så bra. De har inte fått bygglov och starta de projekt de vill. Och de projekt de har inte gått så bra ekonomiskt, så att säga. Så att det är väl ofta så när man har höga ambitioner med arkitektur och fina fastigheter, så kostar det också rätt mycket. Så att det är möjligt att de har underskattat det lite grann. Jag har inte tittat på det på senare tid, måste jag säga. Så att, nu gör de ju ett skifte, kan man säga. De kommer att göra en ny emission och köpa fastigheter av SBB. Mm. Så det är något helt nytt, så att säga.
Mm. Det var ju en nyhet som kom ut igår, och det fick ju deras D-aktie att rusa och sen handelsstoppas, tror jag, va? Eller det berodde på den nyheten?
Både stamaktien och D-aktien rusade, ja, precis. Ja. Och det berodde på den nyheten. Men, så att jag vet inte riktigt varför D-aktien stoppades. Den gick kanske upp för mycket. Men det har ju blivit en frimärksaktie egentligen. Den är så lågt värderad. Den handlas under en krona. Liksom, och, den har ju... För inte så länge sen så var den liksom 10 gånger högre. Så att, liksom att den går upp 50% på en dag, det är jättebra. Men den kommer från ett läge där den har liksom fallit hur mycket som helst under ett par år.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Karla också. Då går man in på karla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se, och Karla stavas med C. Tack så mycket till Karla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Men vore det kul med lite fler skyskrapor och torner? Det tycker du kan
nöd? Ja, det tycker jag. Fast jag tror att det finns en stadsarkitekt och en stadsplan som säger liksom att kyrkorna måste kunna säga kyrktopparna. Så får inte lov att byggas utan borten.
Jag får bara fråga en sak. Apropå torn då. Vi har ju andra torn som är här mycket närmare.
Kungstornen, ja, precis. Ja. Ja.
Men om man tänker på torn, det har ju varit massa problem att bygga torn. Om man tar så här, Turning Tor så var ett problem. Och sen så har vi ju Ola Särnecke i Göteborg. Och sen så har vi Karlatornen. Vad är det med torn som är så... Är det svårt att uppskatta kostnader med torn? Eller är det något med torn?
Nej, men du är inne på rätt spår. Alltså, jag tror ju, när man bygger såna här spektakulära byggnader så är det ju alltid svårt att uppskatta kostnaderna. Och ofta blir det mycket dyrare. Det har ju hänt i Turning Tors och så vidare. Så att det är inte liksom vanlig plain vanilla. Vanligt liksom, om man ska bygga ett hus på liksom 7 våningar så har man gjort det 1000 gånger. Det händer inte så mycket, kan inte gå så mycket fel. När man bygger ett hus som har en annan arkitektur och liksom är lite högre så är det oftast att liksom det blir lite andra saker som man inte har tänkt på och vi är inte vana vid det heller. Det är liksom, ja.
Vi har ingen stor vana av att bygga så många torn i Sverige.
Nej, men så är det. Alltså, i New York är allting skyskrapor och här i Sverige är de flesta husen rätt så låga. Så att, dels har vi inte någon vana, så liksom, då kan man inte förutspå exakt hur det kommer att gå och vad det kommer att kosta kanske.
Men om vi kollar ut här, när du tittar ut här runt så här, vad, liksom, tänker du, oh, här är det här fastighetsbolaget, här ser jag, det är Lidingö, John Mattsson.
John Mattsson har sina bostäder där, ja, precis. Mm.
Och det är där borta. Och om du tittar här, liksom, vad ser du?
Men här inne i stan, så liksom, man kan väl säga under de senaste 10 åren har väl centrum förskjutits lite grann från den gyllene triangeln som är borta vid Birger Jarlsgatan och Biblioteksgatan och Norrmalmstorg. Mm. Sen har det förskjutits hit mot Regeringsgatan. Så att, det är faktiskt en... Ja, de flesta vill faktiskt hellre vara på Regeringsgatan nu om man ska köpa fastigheter. Så att det är många som vill ha den här typen av exponering. Och då liksom sitter jag förskjutits lite hitåt. Så här finns många olika fastighetsägare här. Många stora institutioner, många tyska fastighetsfonder och så vidare som äger här. Så det är blandad kompott. Men som sagt, där vi står är ju Fabege och sen har ju... ja, det finns Vasakronan som sålde den där innan tidigare. Så det finns lite allt möjligt här.
Och Stureplan har vi här liksom till höger om oss, kan man säga, om man tittar ner där. Mm. Det var någon saudiarabisk ägare, eller?
Precis, det är en saudiarabisk ägare till hela Stureplan, eller den biten som är så att säga österut från Stureplan till. Så att de håller på med planer på att renovera upp det där och så vidare och göra om det, men det har förskjutits i flera omgångar, så jag vet inte riktigt när det kommer att göras faktiskt.
För annars, om vi ser till centrala stan, hur ser det ut så här ägarmässigt? Där är det från... Så, vad heter de, vet du? Kommer du ihåg?
Abu Dhabi Investment, tror jag. AIDA eller någonting. Ja.
Där har vi dem från Saudiarabien. Hur ser det annars ut, liksom ägandet av stan? Är det... tyska, svenska pensionsfonder, vilka är det?
Nej, men det är mest pensionsfonder här inne i stan och sen är det privatägt också. Men, nej, men Vasakronan har ju en del här. De stora AMF och AFA äger en del här och så vidare. Så att det är rätt spritt. Huvudstaden äger mycket borta, eller ja, de äger mycket här i city.
Du sa tidigare ungefär att logistikbolagen är något övervärderade, och om jag förstår dig rätt så tycker du också att man har överreagerat på till exempel huvudstaden, alltså börsen har överreagerat där, och kontorsfastigheter, vad säger du då?
Nej, men det faller i den baggen som huvudstaden, att börsen har överreagerat lite på kontorsfastigheter. Börsen har handlat upp bostadsfastigheter, det är fine och det tycker jag är rätt. Man har handlat ner hotell, man har handlat ner butiker, det tycker jag också är rätt. Men just kontorsfastigheter har man också handlat ner rätt mycket, och jag tycker att det är en lite överreaktion, måste jag säga. Alla tror att ingen kommer att jobba på kontor mer, men många undersökningar visar att i Stockholm till exempel, jag tror att i snitt var innan coronapandemin var folk hemma en halv dag. Nu efter coronapandemin så räknar man med att man kommer att vara hemma en och en halv dag kanske. Jag tror inte det kommer att få en jättepåverkan på kontorsmarknaden och kontorshyrorna. Utan snarare många längtar och får komma tillbaka till sitt kontor när den här pandemin är över.
Men Stockholms kontorshyror, de har ju varit bland de högsta i världen.
Inte högsta, men de har ökat mest i hela världen nästan. Så att, men de är höga också. Men visst, det har varit ett supertryck på kontorshyrorna. Det har det varit. Så att, men det har inte byggt så mycket kontor egentligen. Mycket bostäder har det byggts, men näringslivet har ökat rätt mycket. Och så har det inte byggt några kontor. Då blir det så där att hyrorna skjuter upp. Sen är det också så här att jag tittar på det där. Hur mycket, om man tittar här inne i stan när man liksom betalar kanske 10 000 per kvadratmeter i hyra, hur mycket ett normalt företag som sitter här, hur mycket stor andel av deras totala kostnader är den här hyran? Man tror att hyran är liksom, ja, men det är säkert 70%, tror man.
Ja, men då gissar jag lågt då, 20%.
Nej, men det är mycket lägre. Det finns bolag här som har lägre än 5% av deras totala kostnader är hyran. Förstår du då att liksom, det spelar ingen roll om hyran är 8 000 eller 10 000. Man måste sitta i city för att behålla sina medarbetare. Och det är lönerna som är den stora, löner och sociala kostnader är den stora biten. Även om hyrorna har gått upp jättemycket, så är det fortfarande, för många av företagen här i city, så är det ändå fortfarande en liten del av deras kostnadsmassa. Det kanske man inte tänker på.
Nej. Ett fastighetsbolag som jag vet att du har köpt in dig, som du köpte i början av året, är ju Wallenstam. Mm. De ser vi inte här, va?
Nej, alltså de har ju ett kontor borta på Birgalsgatan som man skulle kunna se. Nu har jag, nu tror inte jag ser det härifrån, men nej, det gör de inte. Men gör man inte. De har ju mycket i Stockholm, eller de har mycket bostäder. Hälften bostäder, hälften kontor kan man väl säga.
What took you so long? Varför köpte du inte in det tidigare?
Därför det har varit lite för dyrt. Och sen har inte bostäder varit så sexigt som det är nu, höll jag på att säga. Men alltså, det har varit lite mer defensivt har man tyckt att bostäder har varit. Och kanske kommersiella fastighetskontor har varit mer, oj här händer det mer. Och sen har Wallenstam varit lite dyr. Det har varit kvalitetsbolag men varit lite dyrt. Så då har jag liksom väntat med det. Men nu när liksom bostäder framstod som väldigt bra och priset kom ner lite grann också, så gick jag in i Wallenstam när pandemin slog till.
Och i början av pandemin då sålde du också av flera nyproduktions- och bostadsutvecklare. Hur tänker du nu kring det?
Nej, men det kan vara intressant. Det kan det vara. Det visar ju sig att jag var ju rädd att bostadspriserna skulle falla. Alltså det var nästan säker på att bostadspriserna skulle falla. De föll lite under början och under våren, men sen har de kommit tillbaka. Så jag är överraskad över den uppgången. Så att, det innebär att jag är lite mer positiv till bostadsutvecklare än vad jag var i början, så att säga. Så att, visst. Jag äger lite grann i Bonava till exempel.
Mm. NCC av knopparna, men ingenting i till exempel Beskab?
Nej, det gör jag inte. Mm. Så att, nej, men det är möjligt att börja titta på det nu när marknaden ändå är så stabil som den är.
Återvänder lite till kontor. Vi har ju faktiskt Skanska som har byggt ett jätte... Det öppnar i dagarna något nytt kontorsprojekt där söder om söder. Vad säger du? Generellt sett, när vi pratade här innan om Arenastan, så var det ju lite sådär att alla kontor hamnade norrut och folk liksom inget söderut. Och nu ser man då flera kontor och så komma söderut. Men det här liksom ganska stora Skanska-projektet som syns faktiskt härifrån.
Ja, just det. Nej, men Stockholm 01, eller ja, heter det. Så att ja. Det är ett nytt landmärke söderut, så det ligger precis söder om söder. Mm. Nej, men det färdigställs nu. Och de har väl inte hört ut allting, men det färdigställs nu. Så att det är ett jätteintressant projekt. Sen är det så att på det läget där, just söder om söder, det kanske lite mer kreativa yrken och så vidare som kommer dit. Och kanske inte riktigt samma typ av företag som sitter norr om stan, men man försöker i alla fall få dit det. Så jag tror det kan bli intressant. Sen är det ju så att många människor bor ju söder om stan. Mm. Så att pendlingsmässigt så är det faktiskt mycket bättre att sitta där. Vad ska man säga, den här pandemin kanske kommer att leda till att man har två huvudkontor i framtiden. Ett söder om stan och ett norr om stan, för att liksom folk ska slippa pendla så mycket och komma vara närmare hemmet, så att säga. Så att den trenden har funnits lite innan, och den kanske kommer att bli ännu tydligare, att man har liksom flera hubbar för sitt kontorsnätverk. Man har inte bara ett huvudkontor, utan man har liksom ett söder om stan, ett norr om stan och så vidare.
Skanska är ju annars också väldigt stora i USA. Större, de har mer där än vad Klöven har. Men de har ju helt andra projekt också i USA, byggprojekt. Ja. Men vad skulle du säga liksom på, om vi tar så här pandemin, hur påverkar det Skanskas amerikanska ben, skulle du säga?
Svårt att säga. Det är klart att det påverkar. Sen ska man komma ihåg att en stor del av deras vinst i USA är ju infrastrukturprojekt. Och det är ju sådana här klassiskt medel när man ska få igång konjunkturen, att man liksom stimulerar med infrastruktursatsningar. Så den delen är ju faktiskt positivt. Sen på den, när man tittar på deras kommersiella del, så är det rätt mycket kontor till läkemedelsindustrin till exempel, och den går också bra. Så att, relativt sett så tycker jag de är en bra nisch ganska i USA faktiskt. Mm. Det kan jag tycka. Sen så projektutveckling av nya kontor, det kommer väl stå lite still under den här tiden innan man vet. Alltså man, det är klart man fortsätter på det man har börjat, men man startar väl inget nytt just nu, skulle jag tänka mig.
Du själv kommer från, jag säger söder om Malmö,
ja.
Höllviken. Mm. Ja. Och faktiskt Malmö är ju med omnejd, och också hela Höllviken ner, liksom från Malmö ner. Och där har det ju hänt väldigt mycket. Finns det något projekt där som du tycker är, detta ska man verkligen ha koll på nu? Det här är jätteintressant som händer i Malmö till exempel.
Oj, vilken svår fråga. Det var ju länge sedan jag var i Malmö, men det där är ju Vilborgsland till exempel. Så att hamnen i Malmö har ju utvecklats under 10 år jättemycket, så det är en ny stadsdel där som egentligen är nya centrum. Så gamla centrum har blivit mindre attraktivt och nya centrum liksom längs med vattnet på olika ställen är jätteintressant. Sen så är det alltid så att det liksom, när det byggs rätt mycket så kanske man håller hyrorna nere lite grann. Men det har inte varit något jättestort problem. Men man får ändå vara försiktig med sånt där. Men jag tycker det är intressant. Hela liksom kuststräckan i Malmö har liksom, håller på att utvecklas. Mm. Där ligger ju den här Turning Torso också som du pratade om tidigare. Mm.
Jag säger tack till dig, Jonas Andersson, som förvaltar Carnegies fastighetsfond, för att jag fick komma hit.
Tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer varje måndag. Mer information och mer nyheter och aktieanalyser finns på affärsvärlden.se. Och vi har också en annan podd som heter Affärsvärlden Analys, som jag tycker ni ska lyssna på. Och de som är intresserade av att sätta saker och ting i en vidare kontext vad gäller näringslivet och samhället i stort. Ni ska också lyssna på bokpodden som vi har. Men den här podden, Affärsvärlden Magasin, den utkommer varje måndag. Så det är en vecka kvar till nästa gång. Håll ut, vi hörs!